One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi är glada och tacksamma över vårt nya samarbete med Yogobee. Yogobee är ett företag som tillhandahåller yoga på nätet. Du kan alltså yoga vilken klass du vill hemma i ditt vardagsrum. Men inte bara det, de kommer även med ett erbjudande nu till er som lyssnar. Och det är att du kan få ett gratis medlemskap och testa vilken klass du vill i 30 dagar genom att signa upp med rabattkoden prestationspodden. Så gå in på yogobee.se. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli.
Och jag heter Per Lundevall.
Ja, hej hej.
Hej Caroline, hej igen.
Hej igen.
Nu är vi igång och det här är ett avsnitt som jag verkligen tycker är intressant.
För att verkligen.
Ja, vi har ju väl jagat den här gästen ganska länge. Eller du har gjort det.
Nej men alltså, nej. Ja, jag har haft honom på min lista.
Du har kämpat och kämpat i åratal.
Ja, nej. Den här, vi har haft den på min lista och jag vet att det har varit din favorit.
Ja, exakt. Det är så. Jag har sett fram emot. Det är ju David Batra som jag har intervjuat.
Ja, precis. Ja. Jag har bara en rolig anekdot. Jag är inte jättestort konto. Så här, alltså på Måbra så är det ju såklart att det är många som läser. Men sen har jag Instagram. Men det är en som är rätt jobbig, som skriver jobbiga saker och kommenterar.
En troll?
Nej, ja. Men det är en släkting till Martin. En gammal tant.
Släkttroll?
Ja, det är ett släkttroll. Nu har jag blockat henne.
Okej.
Ja, nej, för det går inte att ha henne.
Nej, nej. Ja, nej, men
det var bara en parentes hur det kan vara.
Släkten är värst.
Släkten är värst. Alltså man bara, men snälla, hon ska påpeka stavfel och annat.
I kommentarerna.
Liksom. Ja. För hon bara, jag är lärarinna. Man, ja, det är inte jag.
Låt mig vara.
Låt mig
jag slutar skolan.
Ja, och apropå det så kan man ju bara tänka sig då,
när jag som inte har så många följare eller liksom, det är inte kanske min drivkraft heller.
Mm.
Men när en person som David Batra har så många,
ja.
Om man tänker då hur många det måste, det måste vara ett enormt mycket kommentarer. Och,
vi ställer ju den frågan så här, har du fått hatbrev? Sen får ni höra vad han säger.
Ja.
Väldigt bra. Och hur han reagerar.
Ja.
Nej, det blir bra. Och så pratar vi om mobilberoende.
Ja.
Pomodoro-metoden.
Just det.
Och elefanten i rummet.
Mm.
Och så pratar vi om världens sämsta indier. Ja, ni kan ju tänka vem det är.
Ja,
han har ju faktiskt ett tv-program på TV4 som heter Världens sämsta indier.
Ja, så att det vet de säkert.
Ja, men precis.
Ja.
Om man inte har sett det.
Ja.
Jag ser inte på tv speciellt mycket.
Du vill inte säga att han är världens sämsta indier.
Nej, det var det jag ville säga.
Ja.
Ja.
Det var jättekul att träffa honom, eller hur?
Ja, men verkligen. Och ska vi lyssna på intervjun med David Batra?
Ja.
Hur gick det att vara världens sämsta indier? Kan du berätta mer om det?
Ja, det kan jag. När vi spelar in det här, det har ju premiär här nästa vecka. Och ska gå nu då i höst på SVT. Och det är en idé som jag har haft jättelänge som kommer av att jag och min pappa hela mitt liv egentligen har pratat om det. Han är ju då från Indien och lämnade Indien och hamnade till slut i Sverige då och träffade min mamma då, eller hon som blev min mamma. Och sen föddes jag och växte upp här, och han har alltid sagt att jag har haft sån tur att jag inte växte upp i Indien, för jag skulle inte stå ut en dag där, och hur jobbigt livet är där och så. Och hur han växte upp med liksom 6 eller 7 syskon var de och bodde i ett rum och hade en vattenbuffel de fick mjölk från och fick upp och göra eld på morgonen och ja, såna här historier. Och det, så har ju inte jag växt upp direkt. Men och då så till slut så gjorde jag slag i saken och gjorde någon sorts vad nästan med honom och har testat livet som riktig indier med olika jobb och olika boendemiljöer och sådär. Men det gick bra, måste jag säga.
Men vad jag förstår så har du varit där en del under ditt liv.
Ja, men det har jag. Så det var ju inte första gången jag var damp ner, utan jag har ju varit där, dels hälsat på släkten, men de har ju bott väldigt skyddat hemma hos dem. Mm. Och sen har jag varit och, mer som turist och jag har filmat någon annan grej, men då har det varit just skydda stort team och man går in i miljö och gör det pang och sen. Jag har liksom inte levt på indiskt vis, så att säga.
Nej.
Ja.
Hur känns det då att bli, alltså, ja, du har ju pratat en del om att bli bemött här i Sverige som inte svensk, och så antar jag att det blir att du blir mött som en indier där, eller ser de att du inte är?
Ja, både och. Dels blir jag det ibland, men sen så kan jag ju inte språket. Och då tycker de att jag är helt knäpp i huvudet och fattar inte liksom riktigt hur kan va. Och sen, men sen ofta kan de, det har i sig, det blir kanske svårare och svårare att lista ut att jag inte är uppväxt där. För nu för tiden så är man i min ålder och har liksom en bra inkomst och så, då har du ju samma jeans och gympaskor som jag har egentligen. Så det går ju inte längre att se att ding, där är en turist eller så, utan så jag blir tagen lite mer för indier på det sättet också. Men det är väl mer att jag har aldrig liksom kanske riktigt lärt mig koderna och så.
Nej.
Om man jämför med liksom det du råkar ut för i Sverige som liksom ändå svensk men inte ser svensk ut.
Mm.
Och i Indien, är det någonting som är lika det?
Ja, det är ju lika på det sättet att när jag började åka runt som ståuppkomiker och jag blev bokad till en pub i Värnamo och skulle göra stand-up och de hade fått ett kontrakt från en artistförmedling då jag hade precis börjat, jag hade inte varit med i tv och så, men börjat liksom testa det här, och det stod stand-up comedy med David Batra, så då pratade de alltid engelska med mig. Alltid när jag kom så sa de, hello David, welcome to Värnamo, och så, och jag svarade på svenska, men de fortsatte alltid, no problem och så där, och de kunde inte begripa att jag var svensk liksom.
Nej.
Och de var ju i chock liksom. Alltså, de kunde liksom inte förstå att, kan du prata skånd? Alltså, och då, man glömmer ju bort, jag är född 72 ju, men att Sverige var ju totalt etniskt rensat ju fram till för 20 år sedan. Alltså det var ju några koreaner som var adopterade och någon, och Cindy Peter som dök upp och sjöng i tv en gång om året liksom. Annars var det ju folk så likadana ut, läste samma tidning, satt på samma busshållplats, hade ätit samma middag dagen innan, lyssnat, tittat på samma tv-program, och helt plötsligt har det varit en enorm omvälvning på 20 år där folk inte ser likadana ut, inte har läst samma tidning eller sett samma tv-program.
Jag vet om en kvinna som kom från Frankrike vid den tiden flyttade hit. Mm. Hon grät när hon gick in i mataffären för att det var så påvert.
Jag är ju också uppväxt
med det, hur vi fick köpa. Vi åkte, om vi var i England någon gång eller andra länder, så bara köpte pappa enorma mängder kryddor, och det fanns ju liksom knappt koriander.
Nej.
Eller ingefär. Färsk ingefär. Jag kommer ihåg att pappa, titta, nu finns det här plötsligt i Sverige, och han tyckte det var otroligt att... och då var ju, det var inte så, det var inte mer än 20 år sedan sånt
där
dyka upp liksom.
Det var ju såhär kockens torkade
exakt, aromat liksom. Mm. Så man glömde ganska bort det, och på det viset så att var det ju lite exotiskt då fortfarande. Det låter ju inte klokt, men när jag kom 1994 till Värnamo var det fortfarande här att de pratade engelska, så på det viset är det ju lite likt när jag kommer till en stand-up-klubb i Indien. Men det är ju inte likt som det är nu i Sverige, så att säga, för nu vet alla vem jag är och sådär. Det som var spännande där var ju, jag hade precis sålt ut Globen här, och det var helt otroligt, det största jag gjort liksom. Och så bokstavligt talat nästa dag flög jag till Indien och skulle jag uppträda i Bombay på en stand-up-klubb. Och där var det ju en tisdag kväll då, jag landade där på måndagen, och på tisdag kvällen skulle jag uppträda och kom dit. Och jag fick knappt komma in på den här klubben, för de tänkte, men varför med du? Ja, men jag ska uppträda, jag har pratat med en annan. De fick ringa runt, till slut fick jag komma in. Och de jag var med där som filmade, de fick vi köpa biljetter till då, för de fick absolut inte komma in gratis. Och sen sa jag, men kan jag få lite vatten när jag uppträder på scenen? Nej, det får du gå och betala, köpa det i baren. Du kan inte hålla på och få massa vatten här av oss liksom. Så det var lite kontrast från att stå till Globen någon kväll innan till att få be om vatten.
Kanske bra att komma ner på jorden.
Ja, men det var en bra känsla också. Ja.
Krasch.
Absolut.
Jag tänker backa lite till Globen där. Mm. Eftersom vi är en podd med där vi pratar om stress och prestation. Mm. Alltså, känner du dig enormt stressad innan, eller hur känner du, hur är stressen? Ja, det gör jag.
Det är en ledande fråga där. Ja, ja. Han kanske inte alls är stressad. Nej, ska
men,
in
jag, men alla är kanske inte det, men jag är det i alla fall. Ja. Fruktansvärt. Mm. Jag är inte det nu. Nu är jag ju showen runt om i Sverige på teatrar då, och då är jag, känner jag mer bara positiv. Jag stress också, men glädje, och man är i någon loge och är taggad att yes, nu man hör publiken dundra in i lokalen, och man tänker, åh vad kul, nu är det dags. Och jag har rest hela dagen, och det kanske var tråkigt, men nu är det belöningen att få uppträda här. Men just i en sån stora, när det är premiär eller om det är någon sån här direktsänd tv eller just sådär jättestort, då känns det som samma obehag egentligen som i början, precis när man började med det här. Alltså illamående och...
Men hur gör du då liksom, när du känner, hur hanterar du den här stressen?
Ja, jag har väl nu för senare år har jag faktiskt börjat med lite så här meditationsövningar och så som jag gör.
För du har ju tinnitus också, har du berättat.
Ja, det har jag också. Det är också ju lite, det har jag lyckats hantera ganska bra tycker jag. Det är inte så besvär, men inte så mycket längre. Men jag brukar göra lite meditation, brukar vara en ganska bra grej.
Är det några speciella övningar då som du vill gå in på?
Jag har någon app. Bara som jag, någon gratis app egentligen bara som jag laddade ner någon gång när jag ville, tänkte jag måste testa det här som alla pratar om, och där man kan välja några minuter upp till längre tid. Jag brukar, det beror på hur mycket tid jag har, men ibland kan det bara vara 5 minuter, ibland kan det vara en halvtimme liksom, att man sitter med lurarna då och ja, men bara det här, sådana här enkla andningsövningar är det ju, att fokusera på sin andning och känna att man bara fokuserar på en grej. För det kan ofta vara leda till min stress i alla fall, att man har för många tankespår i huvudet och så helt plötsligt tar man upp mobilen, så är det någon som har smsat mitt i allt i detta, och så är det någon som har ringt, och så kommer någon och frågar hur skulle vi göra med ljuset där och där, och så kommer någon, hur var det med taxin imorgon när det skulle, och till slut tänker man, fan, jag måste ju, de här flera tusen människorna ska ju, jag måste ju vara här och nu.
Ja.
Och då har jag tyckt att det är ganska bra, det här meditationsgrejen.
Då stänger du av de andra också.
Ja, ja. Precis. Och lite där man stoppar i lurarna och bara sätter sig och blundar. Det är bara det, en sån, någon sorts signal till folk att nej, men nu ska vi nog få låta honom vara här. Liksom.
Är du rädd för att du ska glömma manus?
Nej, jo, ibland är jag det också i början när man har varit premiär och så. Och om jag har haft... sommar, gjort den här showen, och så har jag haft ledigt i 9 veckor, och då hade jag nypremiär, då är man nervös för det.
Ja.
Och tänker att får lite som panikkänslor egentligen, att vad händer om jag bara står där och de bara tittar på mig och kommer inte ihåg. Från någon sorts blackout.
Jag förstår.
Vad är det? Och det är liksom, det här är ju live. Det ger ju väl en ytterligare krydda till det här hela.
Ja, det gör det ju. Och det händer ju ibland faktiskt att jag glömmer bort. Och att jag kommer av mig vad jag är ungefär och vad ska det här leda till och så. Men som tur är så är det ju stand-up och då kan man ju nästan, dels kan man säga det, om man är riktigt modig kan man ju säga det rakt ut, att nu vet jag inte riktigt vad jag ska prata om, och då kan det släppa i sig bara för att man slappnar av. Eller så kan man, om man inte vågar gå så långt, kan man liksom prata lite runt det man förut pratade om, att ja, jo, det är så, alltså bara tugga lite, trampa lite vatten och tänka vad i helvete ska det här leda till, och förhoppningsvis komma på det. Men alltså jag har gjort lite teaterpjäser och sånt ibland, och då är det ju värre, för då har du ju fyra personer som väntar och det går klick, 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 och du har en stickreplik och nästa ska svara och det är mitt i ett drama, och egentligen spelar du en soldat under första världskriget och kan du inte börja som är en skyttegrav, säger oj, nu har jag kommit, alltså, det blir ju...
Vad skulle jag säga nu?
Ja, man kan ju göra det, för folk, publiken tycker det är väldigt roligt såklart, ja. Och att det är här och nu, men du förstör ju hela illusionen sen en timme framåt, att man bryter den här fjärde väggen som det ju kallas, eller tredje eller vad det är, och i stand-up gör man ju det hela tiden och pratar med publik och så därför jag älskar ju stand-up på det sättet att man kan vara väldigt ärlig och öppen med vad som händer.
Hur kom det sig att du fattade att du skulle jobba med att vara rolig helt enkelt?
Ja, det hade jag egentligen. Jag har ju kommit inte från någon sån bakgrund alls. Alltså mina föräldrar är ju då lärare och forskare, och jag har liksom ingen i min släkt eller närhet som håller på med någon showbusiness eller frilansverksamhet ens, utan väldigt så alla släktingar och vänner och uppväxt har varit så här väldigt traditionella liv liksom, så att det fanns liksom inte med kartan att man kunde det egentligen. Varken liksom showbusiness eller frilansliv, så att det fanns knappt. Men sen var jag med lite så gymnasierevyer och gjorde lite så, och du märkte att det var fruktansvärt roligt ju, och jag gjorde lite så studentradio, och sen dök det upp en annons i en tidning med en tävling i stand-up comedy, en amatörtävling i Malmö, som jag bara tänkte, men det är ju, och jag hade sett så här slängda i brunnen på tv, så jag visste ju vad stand-up var, men jag inte mycket mer än så. Och då så anmälde jag mig till den, bara fick en ingivelse. Så kom jag på delad första plats i den, var Johan Glans då, som jag träffade där. Han hade också anmält sig, ungefär som jag. Och var också student i Lund, det visste jag, kände inte honom då, men vi träffades på den här tävlingen. Och vi vann ju då den där, och så var Lenny Norman, som var ju den tidens en av de allra största stjärnorna, och han var konferencier och bjöd oss till Norra Brunn i Stockholm, och vi fick vara lite uppvärmare åt honom och så att den tävlingen, den gjorde att det tog fart egentligen, och mycket att han blev lite mentor nästan och hjälpte oss också.
Hur tycker du det är att jobba i den här branschen? Innehåller det mycket stress och press? Så för oss så skulle det ju vara enormt mycket press att skriva ihop roliga, att vara rolig liksom. Och
på beställning.
Ja, men det gör den väl, absolut. Den måste ju inte det. Alltså om man säger att till hösten ska jag ha en 90 minuters egen monolog som är jätterolig, där folk får skratta och jag bara förstår det själv. Nu släpper jag biljetterna här och har bokat massa lokaler och trycker upp annonser. Så då sätter man ju väldigt stress på sig själv. Ja. Och för mig har det i sig varit ett sätt att få det gjort, liksom, att sätta den yttre stressen, att få de där sista halvtimmen färdigskriven. När man ser affischen på stan så tänker man, helvete, det är ju fruktansvärt pinsamt om det inte här är, om jag inte kan leverera detta nu som jag har lovat. Det är ju bedrägeri om jag inte gör det här.
Ja, usch.
Så det väljer man ju själv då ju. Men man kan ju också ha det som en rolig hobby och gå upp och... Det är väl det jag känner. Det är lite därför jag åker till Indien faktiskt. Att där har jag faktiskt inte någon press. Där kan jag åka. Jag uppträder ju gratis där 10 minuter i taget. Och det är en ren bonus när folk tycker att oj, vad roligt. Folk blir ju chockade av att det var roligt. Och det är ju tvärtom. Så det är faktiskt en av stora anledningar att åka dit, att det är noll press, bara glädje och trams och hobby liksom.
Men den här ruset, det måste ju vara ett otroligt rus efter att stå där på Globens scen, och sen när man går av där, hur taggar man ner? Jag skulle ha lite svårt med det.
Alltså. Och det är ju nu när jag gör den här turnén så har jag nästan alltid två om dagen, för att en matiné och en på kvällen. Och då har man gjort stått 3 timmar med det här, jätterespons och jättekul och man är väldigt i stunden. Och sen kanske man ska bo på ett hotell då i Jönköping och inte känner någon där och kommer dit, är färdig med allt 9:30 och då är det är ju hopplöst att somna till exempel. Och man sitter uppe till 4 på morgonen och liksom kollar lite på Netflix och läser lite i en bok och vankar runt lite i hotellrummet och som en speedad person som har tagit någon drog nästan.
Ja, liksom,
och kommer inte ner i varv. Liksom. Så det är ju en nackdel ibland.
Men där kan man ju känna igen sig. Alltså vid små prestationer eller vid prestationer överhuvudtaget. Man blir ju hög.
Lite dragig för någon liten styrgrupp.
Ja, precis.
Så har det gått bra och så blir man ju så här... På. Jag har ringt till någon så här bekant och bara det gick jättebra, och sen bara i efterhand så bara
det var man är uppe det är som att man har druckit
liksom. Ja, precis.
Jo, men så är det ju.
Inga jämförelser mer, men det måste ju vara liksom. Och sen så är den här, vad gör man då? Alltså,
nej, om man är ett gäng eller har liksom lite kompisar eller så, då är det ju skoj, för då kan man liksom träffa dem och liksom man kanske äter middag eller går och dricker öl och är uppe i varv och i samma det här glada, närvarande, energiska. Det kan man liksom utnyttja det och surfa liksom lite vidare på färsen. Men om det inte är så, om man bara ska upp till ett hotellrum eller sätta sig i en tom bil, så då är det lite, kan det bli som du säger, att man ringer lite. Det kan man göra, man kan ringa lite kompisar och bara.
Men kan det inte också bli en himla krock när du kommer hem till din fru, om inte hon har haft samma kick?
Ja, liksom. Det kan också bli, absolut. Och ofta kommer man ju hem till, jag menar, vi har ju barn och 1000 grejer som ska göras och hus, och man kommer hem och man ska liksom direkt till återvinningsstationen och sortera tvätt. Och då får man ju landa i det. Liksom. Då kan man ju inte ha den. Det är en annan energinivå och en annan närvaro. Liksom, som man får byta fokus fort. Liksom.
Här och nu.
Det är ju, men det kan vara absolut. Det är en utmaning ibland. Alltså. Mm.
Men vad är dina knep för att prestera då? Alltså, för att, är det att öva? Eller hur blir man?
Jag har inte haft några uttalade knep egentligen. Alltså. Ett sätt är att sätta den där yttre stressen på sig själv. Alltså, om man är en person som är, man får vara försiktig med det också, för det kan ju leda till att det går för långt om man liksom bränner ut sig. Men att om man är en person som hatar att göra bort sig och göra folk besvikna och så, om du då har släppt den här biljetterna och satt upp den här affischen, då får du fan i mig se till att få det gjort och leverera. Liksom. Så det är ju ett sätt att sätta en yttre press på sig själv, att liksom göra någon sorts kontrakt med någon, att nu ska det här göras. Det funkar ju på mig då, men man får ju, som sagt, man får inte ha för många sådana då, så man är helt förstörd.
Nej.
Och sen om det inte finns en sån jättetydlig, då tycker jag ett sätt som har funkat för mig med den här föreställningen, när det var åratal innan jag visste jag skulle ha premiär då och då, men det kanske var 2,5 år. Det tar ju lång tid att skriva stand-up. Det går långsamt, man får skriva om skämten och så får man testa dem på små ställen och så funkar de inte, för mig att testa dem igen och så. Och om det är jättelångt till man ska ha premiär och inte har fått den här piskan än att det finns ett namn ens eller en affisch, då började jag göra, hittade någon artikel om den här pomodori-tekniken som ni säkert känner till. Pomodori är ju tomat på italienska, en sån här äggklocka som är som en tomat, så vrider man upp den i 25 minuter och då håller man inte på med sin mobil eller något annat eller diskar eller så, utan då gör man bara en fokuserad grej, det vill säga hitta på skämt i 25 minuter i mitt fall då. Och sen så kan du till slut kanske lista ut vad ger de här 25, kan du nästan räkna ut hur många sådana här pomodoros behöver jag egentligen för att hitta på en föreställning, och det kan vara en jäkla massa, men så kan man ju dela upp det lite i mer portioner och så tvinga sig själv att göra ett antal sådana pass liksom i veckan eller om dagen eller så. Det har jag gjort i perioder också.
Det var ju väldigt strukturerat.
Ja, det är ju strukturerat väldigt, och det är liksom tråkigt, alltså det är osexigt ju, det är motsatsen till att dricka whisky i en stuga på en ö och bara låta det, inspirationen komma lite, utan det här är ju att vrida upp en jävla tidtagarur då och sitta och som någon sorts fabriksleverans av skämt, men det fungerar, måste jag säga.
Mm. Är det någonting som man inte kan skämta om?
Nej, det tycker jag inte.
Inte längre, kanske.
Nej, och det beror ju på också vilken liksom, man kan ju inte skämta på liksom något på offers bekostnad, så att säga. Alltså om man skulle prata om någon hemsk katastrof eller så, och så är det på bekostnad av dem som har råkat illa. Det går ju inte. Men man måste ju kunna skämta om katastrofen ändå. Så att, men det är svårare. Ju svårare ämnet är, såklart.
Mm.
Vad är det som är generellt så här? Om man ska ta generellt, vad är det som är roligt i en sån katastrofsituation? Om du bara liksom bara på rak arm så här, okej, den här vinklingen brukar funka.
Ja, just det. Men det som kan vara roligt, eller roligt är ju inte det, men det som kan skapa en spänning med ett sånt ämne är ju att det är spänning och lite tabu. Så kan man då hitta en vinkel, så är det ju fantastiskt. Det är ju som så här, galghumor är ju definitionen av det, att man skämtar om det jävliga, och då blir det liksom nästan en rening att skratta åt det jävliga. Men då är det väl, om det är en katastrof, är det väl kanske på bekostnad av de som liksom har stått överst i hierarkin, som har låtit den här katastrofen ske eller som har misskött den eller liknande.
Mm.
Det kan man ju såklart göra. Eller de som kanske är vinnare på katastrofen till slut. Det kanske finns sådana också. Om det är liksom en terrorgrej, så kan det vara liksom på terroristens bekostnad. Är det möjligt att gå och hitta skämt?
Mm.
Men sen finns det ju alltid det här med tid ju. Alltså ja. om den fruktansvärda grejen har skett igår, så går det ju nästan inte att skämta om den, oavsett om det är ett jättesmart och roligt skämt på den här liksom förövarens bekostnad. Det blir ju inte roligt om det hände igår. Jag tror det var Woody Allen som sa någon gång att komedi är lika med tragedi plus tid.
Mm.
Och den här tidsekvationen är ju fruktansvärt viktig. Och det var någon sån här roast i USA där någon gjorde 11 september skämt lite för tidigt, och det var någon i publiken som bara ropade too soon, och så är det ju verkligen. Men har det gått tid, så är det ju mycket lättare.
Har du dragit skämt som du har fått ångra?
Oh ja, herregud, vad mängder med gånger. Alltså när man ska skriva en ny föreställning, så måste man ju det liksom. Eller ångra är ju hårt ord, för det gör jag ju inte, för jag är medveten om att jag kommer göra massa dåliga saker som inte funkar och så.
Men jag menar som är elaka mer. Så
man har klivit över gränsen,
ja,
kanske,
så,
man känner
ja.
Sig, det var kanske inte så bra.
Ja, men jag ångrar inte det så mycket heller, för jag får en känsla av att folk fattar liksom att när det är här och nu kan ju det hända just. Jag hade någon, jag uppträdde när folk satt åt middag så på något krog, tror jag det var, och det var det någon som bord där liksom, det var, man satt med ryggen mot scenen, men då vrider ju alla sig åt såklart, och när det är dags för showen. Och så var det en som inte gjorde det. Han satt liksom inte och tittade. Han vände, jag tänkte, vad jävla dålig stil. Så gjorde jag ett antal skämt på hans bekostnad. Och så till slut ropade någon att han är blind.
Ja, nej.
Så han behövde ju inte, han hörde ju.
Nej,
och då var det ju lite jobbigt. Ja. Och då gjorde jag ju skämt om mig själv. Att jag såg ju, han satt så nära, jag såg att han skrattade.
Ja.
Men däremot märkte jag att många andra då blir i publiken tycker det är mer farligt att skratta då, för de tänker, skrattar vi åt den här stackars människans handikapp nu, eller skrattar vi åt skämtet och så. Men han var ju bra då, han visade ju tydligt att han tyckte det var roligt, och det hjälpte ju, för man kollade ju såklart på honom.
Ja.
Han var ju han fick ju godkänna liksom. Och någon annan gång så vet jag på min förra turné, så också just det här med publiken, för de som, det är då det ofta händer, de här improviserade, för då hinner man inte tänka igenom dem så noga att man bara kör. Och det är därför kanske också folk accepterar mer om det blir lite plump, för de fattar att det här var ju, hans intention var att det skulle vara skoj, men det blev lite. Men då hade jag flera kvällar, eller var det någon som kom in på Stora Teatrar, var det också, kom in sent, kom in en gubbe, jag såg bara att han kom sent, och så.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Och förstörde ju lite, eller krånglade till lite då i början, och så fick jag adressera honom, och ju du sen och bla 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 och sådär, och han svarade inte riktigt, så satt han sig ner och sådär. Och så hände det på nästa kväll igen liksom, så är det fan inte klokt alltså. Och så fick jag reda på att det här var ett stort fan då som var döende. Han hade någon, jag tror han hade sån här cancer, någon långt framskriden cancer, och hade en sån stor syrgas typ på en vagn som han drog med sig, så han fick alltid komma lite in sent och i insläppet och hitta sin så här specialplats och så där. Men jag såg ju inte det, jag såg bara att någon klampade in och förde en jävla massa liv och så att liksom, han kom flera kvällar i rad för att han var ett stort fan, men varenda kväll stod jag och drev med. Det var liksom, men uppenbarligen måste han tyckt det var okej, för han kom ju tillbaka. Han kom ju tillbaka i alla fall. Men då känner man lite, det är hans liksom, kanske sista månad i livet, och jag står och hackar på honom, honom kväll efter kväll. Men han måste ju tyckt det var okej, som sagt, eftersom han kom tillbaka. Men, och jag visste ju inte att han var döende, så det var ju inte skämt om det, utan det var allmänna skämt om att han var sen.
Han var sen.
Och du var ju inne på det här med tinnitus, att du hade haft, eller hur?
Eller har. Du har fortfarande tinnitus.
Ja, det har jag. Det tjuter liksom konstant i öronen.
Tänk så här, att vara komiker och vara liksom allergisk mot...
Ja, men det är ju nervskada. Det är ju nästan alla, jag märker det, ljudtekniker man jobbar med och musiker och så har ju nästan detta. Just för att man har levt i, och folk som har jobbat i så här bullermiljöer i fabriker och så. För det är, man har gjort det här i 20 år och stått i de här... stått på firmafester med liksom distande ljudanläggningar, och man har dem bakom örat som komiker egentligen. Så att det har jag mest på vänster örat och tjuter som fan alltid egentligen. Men det är också, jag fick, var ju först helt, jag fick ju den här liksom reda på vad det var där 2009. För det är också så här att när det är höga ljud så distar det liksom. Det är som att det som en trasig högtalare blir den här liksom, nervskadan gör det, att det liksom skorrar i hela vänster örat då. Och först när jag råkade ut för det var det ju fruktansvärt. Jag tänkte, det här kommer jag inte kunna göra. Jag hade liksom självmordstankar. Det här. Jag kan inte leva så här. Jag kan inte gå på en restaurang när folk sätter ner, släpper besticken i bordet. Bara, lyfter på axlarna och rös. Liksom. Och kunde, hade så här öronproppar i vardagen bara för att stå ut liksom, när jag gick ut på gatan. Men sen så men då köpte jag lite böcker och sådär, och om det här med acceptans och olika såna här KBT-tekniker, och gjorde dem liksom några såna här självhjälpskurser och så noggrant, och det hjälpte faktiskt väldigt bra, just det här att acceptera. Och det är ju många människor som lever med ja, det är ju någon sorts smärta, men så lever med även så här ryggskador och sånt. Det är rätt många människor som gör ju, och ont i lederna och så. Det är ju en stor del av befolkningen som gör, och de hittar ju förhoppningsvis tekniker då att stå ut med det. Och det har jag faktiskt gjort i det här fallet, så det är jag väldigt glad för.
Men gör det dig trött eller ljudet liksom?
Ja, det är egentligen inte nu längre. Det gjorde det, ja, det då gjorde det. Att man var, bara gick och spände hela kroppen, och mycket var det faktiskt att rädsla, att för det, man tror att tänk om det här betyder att jag håller på att bli döv, eller att det här blir värre och blir ännu värre, så jag inte ens kan, jag måste vara helt isolerad i skogen till slut. Den rädslan var nästan värre än obehaget. Det tycker ofta är det ju när man har ont någonstans eller när man råkar ut för olika. I mitt fall i alla fall är ju 90% liksom rädslan, vad händer efter detta? Sådär. Man kan stå ut med det jag har just nu, men fan, det här kanske leder till detta och så blir det katastroftankar och då blir det liksom, och det gör ju en väldigt trött och matt egentligen. Så kan man komma slippa dem, så är ju hälften vunnit, tycker jag.
Ja, men det där är just uppfattningen om hur var tolkningen av.
Ja, och då kan man nog vara lite olika. Jag har ganska nära till hans att måla upp såna worst case scenarion och vara lite hypokondrisk. Om jag får några symptom så kan jag snabbt dra slutsatsen att jag är döende och att det är cancer eller att det är så. Och då är det ju jävligt dumt och dåligt. Men då är det ju, då är det väl det man försöka bota, de där katastroftankarna egentligen.
Ja, det var bra gjort är att läsa sig till det också.
Ja, men det finns ju väldigt mycket hjälp på det sättet nu för tiden med både böcker och internet och alltså det finns ju mycket kunskap om grejer egentligen.
Jag tänker så här, som man och gå till någon läkare, eller har du tänkt kring det? Alltså, rent generellt så är vi män kanske inte de första som springer till någon läkare. Sprang du till, liksom, tog du böckerna först?
Nej, då tog jag först, för då var jag jag hade gjort ett så här gig på en företagsfest med skitskorrande jättehögt ljud, som var som varit på en konsert, och nästa morgon då köttes enormt i ena örat, och sen hade jag föreställning då också, och då kom det här, när folk applåderade kunde jag knappt stå ut, alltså det bara skar som en, och då gick jag till en vanlig öronläkare, bara bläddrade fort fram, och trodde att nu har det hänt något katastrofalt farligt här. Och då sa hon då detta, att det här är en nervskada och det kommer du ha hela livet, utan, och det finns inget du kan göra, utan du måste bara... Men, sa hon, det var också väldigt bra. Dels var det bra att hon sa så, att det är inte farligt, det är inget du dör av, eller det är inget som är... Liksom, ja. Och att det är... Och att du kan inte göra något mer än att acceptera det. Så att det är liksom inte lönt att surfa runt efter någon konstig naturmedicin eller någon konstig operation i Sydkorea eller så. Det är ju annars risken att man ska söka
internet.
Ja, exakt. Det är ju nackdelen. Det finns väldigt bra information, men det finns också mycket skit. Och det finns ju ett överflöd av skit, så man kan ju sitta, och har man något skit kan man ju sitta hela nätterna och börja.
Men
det är ju väldigt, väldigt dumt, liksom. Såklart.
Ja, men då låter det ju som någon form av stress kring tinnitusen som du har hanterat. Liksom,
jag har haft också sådana panikångest attacker som också är hemskt jobbigt. Har jag också hanterat på ungefär samma sätt, men det är också, då fattar jag inte heller vad det var. Det gick också till läkaren och trodde jag hade typ hjärtinfarkt eller sådär, just där, kunde inte andas och trycka på bröstet och sådär, och då fick jag ju reda på det, att det var också panik sån här syndrom eller vad det heter, och då hittade jag faktiskt också en väldigt bra bok faktiskt, som heter, jag tror den heter Ingen panik till och med, det som är så att 10 steg man kan gå igenom då som en, och då läste jag då först att den hade ju lika bra resultat som att gå liksom så här KBT 10-12 gånger. Det gäller bara att göra det, för det är ju tråkigt att sitta och gå igenom det här, men det gjorde jag faktiskt då noggrant, och det lyckades också i princip bli av med. Så det var väldigt bra, kan jag rekommendera om man har sådana.
Kom det av all stress i branschen då, alltså eller i ditt jobb? Eller?
Ja, det är svårt att veta. Mycket. Ju. Det här har ju många människor som har vanliga jobb också. Så att,
men jag tänker stressen leder ju till just det. Ja.
Ja, men det kan det säkert ha gjort. Alltså. Mm.
Har du fått hatbrev?
Ja, herregud, mängder. Ja.
Hur hanterar du det liksom?
Ja, det är lite, i början olika sätt, alltså, lite olika sätt. Det blir, nu med sociala medier och så är det så himla lätt att bara skicka iväg. Fysiska brev händer också då och då. Då är det lite mer obehagligt, för då har de ju hittat ens... Jag har ju ändå så här skyddad identitet, så vi har det hela familjen ju, eftersom Annas jobb och så förut. Men ibland hittar de ändå en, och det är ju obehagligt. Men på sociala medier är det brev med sig inte så mycket om längre. Ett tag så gjorde jag alltid en grej av att jag likade och skickade ibland så här puss-emoji, så här pussmuns-emoji, när de skrev de här taskiga grejer. Men det var ju dumt, då satt man igång.
Var det ännu värre? Eller?
Ja, då ibland gav de inte upp och fortsatte, och ibland hade de varit liksom gått långt och blivit riktigt så här hotfullt, och man har haft liksom i med annars jobb så här liksom Säpo-figurer, och man har frågat dem om vissa grejer, så här, då är deras råd är att man inte ska,
de gillar inte,
man ska inte provocera, nej, man ska inte skicka pussmunnar.
Okay,
De vill ju ha uppmärksamhet, ja, så det är lite dumt att ge
precis.
Det.
Men ibland kan man inte låta bli, om man är lite den typen som jag är, som gillar att svara på folk och också tycker folk, vad fan, och får stå ut, nästan ibland kan gilla och reta upp folk, då har jag gjort det. Men det har jag slutat göra.
Men Säpo-killarna är inte den typen.
De tycker det är onödigt att skicka pussmunnar. Ja. Mm.
Hur är det med din sömn?
Ja, den är väl dålig ofta, just på grund av, den är väldigt bra när jag är ledig.
Okay.
Men när jag har, just det här vi pratar om, det här adrenalin, när man uppträder så är ute på turné så här pass mycket, och även om man filmar grejer eller så är man ju också uppe i varv så himla många timmar, och då är det svårt att ställa om och somna och komma ner i varv.
Ja, jag förstår det. Vad gör du åt den? För att det är inte bra att inte sova.
Nej, det enda jag märker ju, det jag försöker göra är att inte boka in grejer tidigt på morgonen, för jag älskar att sova på morgonen. Så att nu då så, men så har vi ju barn och så, nu börjar hon bli ganska stor i sig, men jag går ju upp med henne då, som man hinner liksom käka frukost med familjen. Men sen ofta har jag tur då, så har jag inte något inbokat, utan brukar försöka kunna sova igen sen när hon har stuckit till skolan och så. Eller hitta någon så här tupplursläge på, mitt på dagen. Liksom. För där har jag otroligt lätt för att somna på morgnar och på dagar. Och så. Mm-hmm. Jag är nattmänniska. Förutom den här adrenalinen så gillar jag att vara uppe på natten. Liksom.
Mm.
Så det är väl mitt knep. Jag har ju tur på det sättet att jag har sånt här jobb.
Ja,
Däremot har jag perioder när jag kanske filmar, om man ska börja sitta i sminket 7 på morgonen och så. Då är det ju tufft alltså.
Tur 4 morgon liksom.
Ja, ibland gör man ju sånt också. Ja. Och jag försöker undvika det. Men ibland känner man att man måste. För man ska liksom, biljetterna ska säljas, så man ska berätta om en show och sådär. Ja. Men det är väl nog mitt bästa knep. Jag har provat alla möjliga sådana här olika idéer om liksom man ska äta och det ena och dricka det ena och det andra. Och så, men jag tycker inte det funkar riktigt alltså. Ja, det som funkar i sig är också i sig standardknep. Alltså det ska vara mörkt, svalt. Jag har liksom inte sociala medier i sängen liksom. Såna saker försöker jag, rätt basala grejer försöker jag undvika liksom.
Det är bra. Inga hat.
Inga hat, nej, exakt. Nej, precis, som sätter igång. Jag har till och med inga sociala medier i mobilen överhuvudtaget. Dels för att den finns vid sängen så jag inte ska komma åt dem liksom, och dels allmänt för att jag vill inte ha det beroendet. Jag märker att det är så fruktansvärt svårt att om man har en minut över, vänta på bussen eller vänta på en kompis, är man uppe fan i mig och ska kolla likes eller meddelanden, och det är ju, jag känner, jag vill inte vara den slaven under, så jag har bara dem i datorn och paddan då, som jag ju inte har
Det är smart.
När jag står och väntar på bussen.
Man överlistar sig själv lite.
Ja, och ibland har jag nästan tänkt att jag ska, det har jag faktiskt inte satt i systemet, men ibland har jag tänkt när det blir för mycket så här knarka sociala medier, att jag ska göra just den här pomodori-grejen kanske.
Mm.
Att bestämma mig att max kanske 25 minuter om dagen.
Just det.
Och göra det ett svep då.
Just det.
Och sen inte hålla på mer.
Mm. Det är jättebra, alla våra lyssnare. Nej, men de flesta är ju beroende av.
Ja, det är ju inte klokt.
Det är så lätt att bli beroende.
Oj, oj.
Alltså, ja, det är nog vårt värsta beroende.
Jag tror det är en gäng psykologer i Silicon Valley som får massa pengar som man liksom så här, hur ska vi få folk att vara hooked?
Och de bästa spel så här, som är experter på så här poker och lottospel, och så har de ju tagit in för att använda exakt samma teknik i sociala medier, det här med små mikrobelöningar hela tiden. Små slumpartade mikrobelöningar, det är ju det som triggar igång en att upp med mobilen, kolla hela tiden, kan jag ha fått en liten belöning här?
Och det är ju lätt.
Min tekniker nu när jag är ute, han har den här nyaste iPhonen, kan man tracka, och det finns väl appar för det också, hur mycket han visade ju häromdagen, och jag är nog likadan då i perioder, hur mycket tid, det var ju så här 4 timmar och så, alltså, som du har varit inne på de här olika.
Nej, men den här räknar fel.
Ja, och tänk då att man lever ju, en människa lever ju 30 000 dagar. Om du då ägnar liksom hälften av de dagarna kanske, eller en tredjedel av ditt, liksom, en stor del av ditt liv alltså, åt att titta på vad nu har liksom Joe Labero köpt en ny väska här som han har lagt ut på Instagram.
Oj, nu är den borta.
Vad ger det dig?
Alltså, det är så sant och det är ett jättebra knep.
Men jag lyckas inte så bra.
Det är många.
Jag behöver alla knep jag kan få. Jag märker hur starkt det är. Alltså.
Nej, men jag tror att du har bidragit med några pusselbitar och andra som vi har pratat med också pusselbitar så vi kan hjälpa varandra.
Men har ni något knep då?
Jag har inte mobilen i sovrummet.
Överhuvudtaget?
Nej. Utan ha en vanlig.
Klassisk liksom. Veckaklockan.
Ja, kostar 29 kronor.
Ja, det har jag hört det knepet också.
Ja. Mm. Men,
men sen så är det liksom det här svåra med att göra sig medveten om det. Vilket, alltså man ser, oj, nu har jag mobilen i handen. Nu håller jag på med sociala medier.
Mm.
Och sen vara lite snäll mot sig själv. Mm. Att inte säga, nej, jag skulle ju inte ha den här.
Mm.
Och då blir det att man blir mera snäll. Och då,
okay.
Annars så triggar man den här liksom piskan
lite
i
som
sig.
Lite som det här med acceptans egentligen. Alltså,
ja, eller exakt.
Som en, anonyma, alltså du är alkoholist, du säger, men jag är alkoholist liksom.
Att och det är så, här, och så lever man med det.
Jag är beroende av
jag har mobilen och den åker upp och det är okej. Okay. Och då tror jag också den här, man blir inte lika elak och då behöver man inte heller trösta sig med någonting. För man är ju inte elak. Utan man är ju snäll bara. Och så.
Jag tror, men man kan ju vara snäll och använda sig av Pomodoro-tekniken att jag får göra det här 2 kväll eller
25 minuter var snäll mot sig själv.
Nej, men 25 minuter får jag sitta, inte mer. Jag får inte ha en. Man kan ha hemma till exempel en låda där du lägger mobilen. Så att, för att den tar ju, nu bryr vi oss inte så mycket om den, för nu pratar vi fokuserar på dig, men annars så kanske, om vi hade suttit där som känner varandra så väl, så skulle jag kanske direkt börja säga, men har jag fått in några fler kunder här nu? Ska vi se. Vad har jag lagt ut här nu då? Kanske man börjar titta. Att lägga bort den helt, så hela familjen, så du signalerar till din dotter och till din fru att jag är här nu.
För er.
Det är mitt tips.
Ja. Och då är ju nackdel, eller det är liksom motargumentet, det är som du sa, du skulle kolla med kunder och så. Det är att man har liksom sitt arbete och liknande också ju. Så det är inte bara att det är knark så att säga, utan det är också massa nyttofunktioner. Det är den mixen som är väldigt svår.
Det är vidrigt.
För en sak är att du har spriten hemma i ett eget skåp. För den vet att den är ju bara liksom någon sorts njutning eller nöje. Den får vara där i det när den ska, man får öppna det här. Liksom. Men däremot här är ju, känns väldigt, jag tycker det skulle kännas lite udda att lägga den i en låda, för jag tänker fan, det är också mitt arbete och jag har mina skämt där och
jag förstår, men jobbar du dygnet runt? Eller så du måste ju vara ledig.
Det är sant. Det är sant.
Det är för jag skulle förespråka att du är ledig några timmar på kvällen och i de timmarna så lägger du bort den. Men så acceptera att visst, du har den här typen av jobb, så du kanske inte kan vara tillgänglig för din familj hela, men
dela upp det,
men ha lite mera.
Och i mitt fall är just sociala medier är ju också ett sätt att marknadsföra sin föreställning, och det är ju ett stort jättebra grej att slippa köpa dyra annonser, utan du lägger ut där, nu kommer jag till liksom Skövde, skriver du där istället. Så då har man det lite som ursäkt och tänker, det här är lite jobb det jag gör nu, men 90% är ju inte det, 90% är ju förströelse, liksom slöseri på tiden.
Ja, precis.
Nej, det är den där mixen som är svår att se skillnad på. Men jag tror liksom, om man spinner vidare på Pomodoro-tekniken där, så här, börja och sluta och sen får det vara.
Jag vet inte om det är en myt, men jag läste någon artikel om att de här högsta människorna och ägarna på Facebook och Google och så har stenhårda krav på sina barn och skärmfritider och sånt. Och att
för de vet hur farligt det är.
För de vet att det här är ett gift. Liksom. Ah. Jag kan inte ge mina barn tillgång till sprit.
Så är det.
Liksom. Det är ungefär nästan så farligt. Liksom. Och det är ju, det säger ju något om det nu stämmer.
Ja, men vad roligt att ha dig med här i prestationspodden. Vi brukar fråga också, vem vill du höra i prestationspodden?
Ja, du. Alltså jag skulle tycka det var kul att höra på det här temat folk som kan något på riktigt, alltså någon tung liksom psykiatriker, eller ni hittar någon som jobbar på Facebook och pratar om det här. Den typen av
det vill vi också.
Människor som har, jag kan ju sitta här och vi tre och spekulera, men det skulle vara kul att höra folk som kan fakta om det här.
Det är bra. Ja, det verkligen. Tar vi med oss.
De har ändå en väldigt stor makt också. Mm. Det är ett allmänintresse grejen där. Mm. Det borde vara i alla fall.
Mm. Mm.
Ja, tack så hemskt mycket.
Ja, men tack själva. Snälla.
Kul att vara med.
Supertrevligt.
Tack. Verkligen. Så, vilken ödmjuk människa.
Ja, jag tycker det blev ju liksom väldigt bra samtal, tycker jag.
Ja.
Det gav mig väldigt mycket. Just det här med att han är väldigt... Man kanske har någon, jag har någon fördom, nu avslöjar jag så här, fördom, om komiker. Att säga, nej men de är ju bara roliga. Och sen så ställer de sig på scen och sen så liksom levererar de roliga skämt. Och så bara, det är väl klart att det inte är så. Men
nej.
Han är ju väldigt, det här med prestera. Han gick ju in på så här, ja men Pomodoro-effekt, eller Pomodoro-metoden där. Att så här, 25 minuter skämt ska jag skriva nu. Så där. Och det, man måste nog vara väldigt strukturerad för att lyckas så bra som han gjort.
Absolut. Ja, absolut. Verkligen. Det här med mobilberoendet, för det har ju vi pratat med många om.
Mm.
Att det är verkligen brett och att vi alla drabbas av det. Eller liksom. Och gud, att det måste komma någonting som hjälper oss i det här. För det är ju verkligen svårt. Men som du alltid säger, jag menar det är ju riktigt smarta psykologer och som sitter och gör de här apparna. Det är ju inte så att man är lättflörtad. Utan...
Nej, och där kanske det kommer in att man kan vara lite snäll mot, jag säger det igen, snäll mot sig själv. Att säga, okej, vem är det som tar fram de här? Jo, det är ju liksom enligt de senaste psykologiska rönen som man har emot sig. Så det är inte konstigt att man fastnar liksom, det här med belöningssystemet liksom, triggas och så.
Det är snarare de som inte
som de är onormala. Ja, exakt.
Ja.
Nej, men jag har ju märkt liksom, att det nu när jag cyklar till jobbet, förut så hade jag en period där jag åkte tunnelbanan. Ja. Och då satt jag ju liksom, gav min hjärna skräpmat med så här, spela spel och allt möjligt. Så det var inte bra. Nu när jag cyklar, ja men då cyklar jag och sen så blir det mindre sån här skräp surf?
Ja, men jag märker på många kunder som faktiskt är utmattade i sina hjärnor. För, och då tror jag mitt första aktivitet är att minska just det där. Det här, det är farligt när man har en bit på väg till jobbet.
Ja.
Att liksom man lockas ju till att sitta och stirra sin mobil när man går in på tunnelbanan. Det är ju liksom obvious, alla sitter och bara stirrar rakt ner.
Det är som barnen, de frågar ju efter mobilen när man sätter sig på tunnelbanan. Man bara såhär, undrar varför? Jo, för att alla andra sitter ju runt omkring med mobilen.
Ja, det är faktiskt så deppigt när jag åker ifrån där jag bor in till stan med Matilda hela tiden nu i och med att hon fortfarande går i Vasastan. Jag vill inte att hon ska se det här beteendet hos människor.
Hur gör du då?
Nej, men jag kan inte ha en jacka över huvudet på henne. Nej, men jag har fixat ett annat dagis.
I Bromma.
Där vi bor.
Har ni fått plats? Det nu? Ja. Men gud, men det har ju ni tänkt från början.
Jo,
det är inte för att mobil...
Nej, fast hon säger själv, hon vill inte åka den där tunnelbanan. Nej. Men det är ju av anledningen. Men jag tycker det är hemskt. Herregud, jag sitter liksom en vagn fullproppad med folk som bara sitter och stirrar ner i sin skärm.
Jag såg en man här för nu när jag åkte lite tunnelbana. Han hade en bok.
Jaha, vad inspirerande. Ja. Nej, men...
Någon annan som inte hade mobil, han bara satt och tittade.
du bara, vad gör du?
Vad tittar han på? Världen, eller?
Ja, precis. Ja. Nej, men det är ju det är ett massbeteende. Liksom, vi sitter och skojar om det här och vi har ju samma problem. Liksom.
Ja. Vi skrattar ju liksom åt oss själva.
Åt oss själva, ja. Jag tycker det är så kul att träffa människor som är så ödmjuka som Batra var. Det fick mig att känna mig väldigt glad. Det är så roligt. Verkligen inget upplåst ego där. Alltså.
Nej, han uppskattade ju verkligen att komma ner på jorden. Så här, att vara på komikerklubb,
Just det.
Och i Indien.
Det gillade jag väldigt mycket.
Och de förväntades inte ens att han var rolig. Så vart de förvånade när han var rolig. Och då var det mer ett hantverk, sa han.
Ja. Mm. Men det är alltså verkligen, det är ju ett jättebra tips till alla människor. Men, alltså, det är att åka utanför sin comfort zone är väl vad han...
Ja, vilket han verkligen gör i, ja, i programmet.
I huvudtaget. Men,
jo, men ja, just i det här världens sämsta Indien.
Ja.
Att han liksom pratar med sin pappa och, så här, och pappan säger du kommer inte klara det, och sen så gör han det och ja, verkligen kliver utanför.
Men också just att utöva sitt, om det är slentrian hemma, att se till att man är, har kniven på strupen. Det är det jag menar. Alltså, för det är ju det han har när han åker till Indien, ja, och ställer sig på engelska. Det är folk som inte vet. När han går upp på scen här så vet alla att han är rolig.
Alla skrattar ju bara, alla skrattar att de bara ser honom.
Ja. Ja. Men där får han verkligen anstränga sig. Man kan ju tänka då, hur kan jag göra så i min värld?
Mm.
Om man nu behöver det.
Visst. Om man behöver utmaningar.
Ja, om man känner att man har för lite utmaningar.
Nej, men det är väldigt, ja, det är sant det du säger, verkligen.
Tack David.
Tack David.
Ja, och vi fortsätter bli sponsrade av Yogobi.
Och Sunflit.
Ja, och Sunflit. Men Yogobi har en
erbjudande.
Ett erbjudande som heter
Prestationspodden. Och ja, anger man när man registrerar sig. Då får man 30 första dagarna helt gratis.
Så himla bra. Mm. Alltså,
tack,
gå upp och yoga om ni orkar.
Mm. Och Sunflit har ju också ett erbjudande.
Ja.
Att medlemskapets mål.
Mm.
Då uppger man Prestationspodden 2018.
Mm.
Och då får man rabatt på smålabonnemanget helt enkelt.
Mm.
Tack Sunflit.
Tack snälla.
Ja. Tack och sen tack alla som lyssnar.
Ja, tack alla
som skriver till oss.
Ja.
Jättefint. Det är verkligen lyfter oss i vårt poddande här.
Ja, verkligen.
Det som ger oss energi.
Och det ni kan göra är ju att gå in på iTunes och
Rate oss.
Ja.
5 stjärnor, tack. Nej, sätt vad ni vill.
Ja, precis.
Verkligen.
Och sen sprid till era vänner.
Ja.
Har de svårt med prestation och stress, då är det ju jättebra att lyssna.
Och om de inte har det så kan ni tipsa om att de får vara med och berätta om hur de gör.
Hur då?
Gör.
Precis.
Eftersom vi inte vet själva.
Eftersom vi fortfarande söker efter svaret.
Exakt. Ja. Så skicka hit presterare hit som har knäckt det här.
Koden.
Ja.
Mm. Ja, det. Tipsa om sådana.
Verkligen.
Och sen kan väl jag bara säga också, eftersom jag jobbar som coach och jag har fortfarande några platser kvar.
Mm.
Kanske kommer alltid kan vara några. Nej, det är konstigt.
Men det går, de blir väl, man mår ju bättre också när man har pratat med dig.
Ja, de mår ju bra till slut. Ja. Nej, men om man känner sig stressad eller vill byta jobb eller någonting annat, behöver bara någon att prata med, så får man gärna mejla caroline@prestationspodden.com. SC. Ja. Så,
tack så mycket.
Då tackar
ta hand om
vi för
er där ute.
Gör det. Ta hand om er. Tack.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.